Välkomna hit allihop. Jag skulle vilja börja med att vi knäpper våra händer. Så ber vi vårt huvud i bön och så ber vi. Kära Gud, heliga ande. Vi ber till dig att du ska vara med oss här idag när vi studerar ditt ord. Skänk oss insikt i ditt ords heliga sanningar. Gör oss mottagliga för din undervisning. Och hjälp oss att alltid hålla ditt ord och det uppdrag du gett oss som det viktigaste i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, temat för våra konferens i år, det är ju vårt uppdrag. Och vi har delat upp det på flera olika föredrag. Vi kommer att tala om församlingens uppdrag. Vi kommer att tala om kyrkans uppdrag. Vi kommer att tala om ämbetets uppdrag och de heligas uppdrag. Alla de här fyra ämnena går ju ihop och påminner om varandra. Men vi har försökt att kommunicera så att vi inte upprepar oss allt för mycket. Men man kan säga att alla de här ämnena hör ihop ganska nära. Mitt ämne är ju församlingens uppdrag. Och de här resurserna som jag använder mest av har jag skrivit upp här. Vad är församlingens uppdrag? Ska jag vilja fråga er då. Varför finns det församlingar? Vad har de för uppdrag? Är det någon som vill dra till med något?
Vinna folk för Guds rike.
Ja, det var jättebra. Samla och församla, det kommer Alvar att prata om. Vi brukar säga så att församlingens uppdrag, det är att predika evangelium och förvalta sakramenten. Predika Guds ord och förvalta sakramenten. Därför har vi församlingar. Man kan välja flera ställen, men jag valde det här. Markus evangeliet 16, 15 och 16. Och Jesus sa det till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så församlingen finns till för att predika evangelium och använda sakramenten. Vi brukar prata om dopet och nattvaren. Det är därför det finns till. Församlingen kan ju ägnas åt annan verksamhet givetvis. Församlingen kan ju ha lotterier kanske. Eller kanske ett musikband. Församlingen kanske har konserter av olika slag. Eller man kanske har scoutverksamhet. Är det rätt eller fel av en kristen församling att ha annan verksamhet som inte har att göra direkt med evangelium och sakrament? Ja. Säger ni det här? Är det någon som vågar säga nej? Ett tveksamt nej. Jag tycker att båda svaren är bra. Det beror på. All verksamhet som församlingen har ska ha som syfte att vinna människor, som Per sa här. Alltså, syftet med vår verksamhet, vad den är, ska vara att folk får höra om att Jesus Kristus har dött för deras synder. Och att Gud utlovar evigt liv i himmelen till alla som tror. Men om man har det syftet med det man gör, då kan det ju vara en jättebra verksamhet. Det är inte fel i sig att locka med annan verksamhet, till exempel då hajker ut i naturen. Men det är jätteviktigt att församlingen, de som håller i lägret eller aktiviteten, har någonting att bjuda på andligt. Tar man det tillfället till att predika Guds ord? För församlingens uppdrag är inte att skänka pengar till de fattiga. Inte att kämpa för en bättre miljö. Inte att se till att ungdomar har en aktivitet på kvällen. Utan församlingens uppdrag är att predika evangeliet. Men när vi gör det så kan vi göra annat också. Jag ska berätta en liten sak ur mitt liv som jag tänkte på när jag höll på med det här föredraget. när jag var 13, 14, 15 kanske, eller 12 till 14, då gick jag i Lutherska bekännelsekyrkans verksamhet i Öjebyn uppe i Norrbotten. Men min familj var inte medlemmar i LDK. Jag gick också till EFS på fredagar och hade de verksamhet. FGPG kallade det. Och när jag sen blev, när det blev dags att konfirmera sig, då var jag tvungen att fundera vart jag skulle konfirmera mig. Och jag hade inte så mycket kunskap om lära då. Det var inte så att jag läste bekännelseskrifterna, och så kom jag fram till LBK. De håller sig i bekännelseskrifterna. Därför ska jag bli medlem där. Därför vill jag konfirmera mig där. Men verksamheten där kretsade kring Guds ord. Och sen gjorde vi annat också. Och den verksamhet som jag var med om på EFS, jag säger inte om all verksamhet, men den jag var med på, den kretsade kring innebandy. Och sen var det 5 minuter på slutet kanske, då vi läste något psykologibar. Så församlingen måste fundera, vart lägger vi tyngdpunkten? Vad är det som är viktigt för oss? Behövs det kristna församlingar? Kan man fråga sig. Behövs det någon församling? Den här missionsbefallningen, den kanske man kan ta på sig som enskild individ. Jag tar på mig det här ansvaret. Jag ska ut och predika evangelium för hela världen. Behöver jag andra? Behövs det församling? En del människor säger så här: jag är för andlighet, men jag är mot religion. Och vad de ofta menar då, det är att de tycker inte om organisation. I USA säger människor ibland: I'm against organized religion. Organiserad religion, organiserad verksamhet. Man är rädd för att det blir maktmissbruk kanske. Folk blir upptagna av det som inte är riktigt. Det ligger något i den kritiken. Behövs det församlingar? Kan stanna till inför det här stället. 1 Johannesbrevet 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Bibeln lär oss att kristna människor, de har gemenskap med varandra. Och de vill ha gemenskap med varandra. De hör ihop. De hör ihop. Ibland kanske ni är ute på stan eller åker buss och ser att det kommer ett gäng fotbollsfans och alla har samma färger. De kanske har grönt och vitt om de hejar på Hammarby. Eller de kanske har någon annan färg. Och de har en sån gemenskap, ser ut som utifrån. Vi är redo att slåss mot världen. Är det någon som hejar på ett annat lag? Då vet jag. Ja, du ser där direkt. Det blir konflikt. Vilken samhörighet. Men kristna har också en samhörighet som går djupare. Själva omvändelsen, själva det att vi blir kristna, för oss samman i en gemenskap. I Galaterbrevet, då går Paulus ett steg längre i sin beskrivning. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Om vi är bröder och systrar tack vare att vi är troende, är inte det en gemenskap? Det måste man ju säga ändå. Och bröder och systrar normalt sett vill vara nära varandra. De har mycket att tala om. De har mycket gemensamma erfarenheter. Och visst kan det vara så att man bråkar lite grann ibland. Eller vad säger ni som har syskon? Någon gång kanske händer. Men banden är starka. Och normalt sett så tål relationen att man bråkar. Man reder ut det. Kristna ska vara nära varandra. Och kristna ska hjälpa varandra. Vi ser det tydligt av Bibeln. Tänkte stanna till inför ett lite längre ställe här också. Som handlar just om det här. Ska det finnas en församling? Så här står det i 1 Petrusbrev kapitel 4: tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfald. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Det finns många ställen som talar om just det här. De nådegåvor som Gud har gett till de kristna. Och själva det faktum att Gud har gett olika nådegåvor till olika kristna visar oss att vi behöver hjälpas åt. Vi behöver varandra. Visst är det så att kan någon spela jättebra, så kan ju den personen sitta för sig själv och lova Gud och spela och sjunga kanske. Men det får ingen annan glädje om. Men tänk om man är många tillsammans och den personen spelar. Då har alla glädje om det. Tänk om någon är jättebra på att uppmuntra andra. Men sitter hemma och funderar, vem kan jag uppmuntra? Jag känner ingen annan kristen. Jag får ringa runt på chans. Ja, hej, jag heter Peter, jag skulle vilja uppmuntra dig. Klick, säger du. De här gåvorna behöver användas i ett sammanhang. Det är därför vi har församlingen. Vi kan säga så att de uppdrag som är givna till församlingen, de är givna till den enskilde kristna. Vi kommer att prata, jag tror det blir Öyvind som pratar om det allmänna prästadömet. Så vi skulle ju alla kunna ge oss iväg och predika evangelium för alla vi möter och stöter på. Vi har det uppdraget. Men det finns absolut en poäng med att vi samlas och använder alla gåvor för att få ut mesta möjliga av det. Finns det brev 4 talar om det här ur en lite annan synvinkel. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Poängen också med församlingen är att folk ska bli vältränade att utföra sitt uppdrag. Alla de här människorna står där. Ska utrusta de heliga. Och det är ni som är heliga. Jag vet inte om ni känner er heliga idag. Men i kraft av Jesu offer så är det. Ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Församlingen är till lite grann som ett träningsläger. Här ska medlemmarna tränas till att utföra sin uppgift. Jag kanske jättegärna vill berätta om Jesus på min arbetsplats. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Någon av er kanske tänker, jag vill ju prata med mina kompisar, men vad ska man säga? Det är en av de sakerna församlingen är till för. Vi ska bygga upp varandra, göra varandra starkare. Hjälpa varandra. Ibland får ni se i tidningarna hur man kan komma i form på kort tid. På 5 veckor ska man få den perfekta strandkroppen, står det. Följ det här programmet. Och ofta blir man besviken när man försöker med så här snabba lösningar. Men en poäng har de förstått. Man behöver träna för att komma i form. Men det gäller även andligt. Vi behöver bli uppbyggda andligt för att komma i god andlig form. Är vi ensamma, då blir vi lite svaga, små, oroliga, försagda. Församlingen har ett uppdrag att sprida Guds budskap. Det är vårt uppdrag. Vad finns det för kännetecken då för den kristna församlingen? Ja, den kristna församlingen, den håller fast vid Guds ord. Vi kan titta här på Johannes evangeliets 8:e kapitel. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord, då är ni mina lärjungar. Den kristna församlingen håller fast vid Guds ord. Den kristna församlingen håller fast vid Bibeln. kristna församlingen vet att där har vi våra rättesnöre, det vi ska hålla oss till för att inte gå vilse i världen. Vi håller oss till vårt rättesnöre. Den kristna församlingen har Bibeln som vägledning i livet. Som vägledning för vad den ska tro på. Vi som är Jesu lärjungar, vi vill hålla fast vid hans undervisning. I andra Timoteusbrevet står det så här: ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det är anledningen till att den kristna församlingen har ett så viktigt uppdrag att hålla fast vid Guds ord. För när vi glömmer det, då kommer vi att märka att den gamla människan inom oss vill hellre höra på annat. Vill hellre höra på annat. Den kristna församlingen har att predika det Gud säger, även när det inte är så populärt. I samhället så kanske människor inte vill höra om synden. Ja, det är inget nytt. De som lyssnade på Jesus blev också arga när han sa att de var syndare. De kanske inte vill höra om ett helvete. Det är så gammaldags. De kanske inte vill höra att Jesus dog på korset för deras synder. Det låter så hemskt att han var tvungen att dö. Den kristna församlingen har att predika både lag som säger i Guds ögon är du en syndare och du förtjänar evigt straff, och evangelium: men tack vare Jesu offer så förtjänar du inte, men tack vare Jesu offer så får du evigt liv. Den kristna församlingen har att predika det Gud säger även när folk vill stoppa fingrar i öronen. Och det är en utmaning. Men den kristna församlingen, hörni, som det står i Apostlagärningarna, för den kristna församlingen är det så här: de kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget, det här är stora rådet, ursäkta, att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga. Är det inte intressant här att Petrus och Johannes säger inte så här: ja, vi förstår att ni blir sura när vi predikar om Jesus, men vi är ju tvungna. Det är vårt uppdrag. Tyvärr, vi måste göra det. De säger inte så. De säger så här: vi kan inte tiga. Vi måste få berätta. Räck upp handen om ni finns med på Facebook. Det är en knapp majoritet. Jag finns inte med. Men som jag har förstått det så gör man statusuppdateringar bland annat. Och säger: nu gör jag det här. Nu har det här hänt. Nu checkar jag in på McDonalds kanske. Eller idag besöker jag min mamma som fyller år. Eller stora saker: vi har fått en dotter. Idag har vi fått en dotter. Och hon väger 3525 gram. Man kan inte tiga om det stora som händer i ens liv. Man måste få berätta det. Har man inte Facebook så ringer man med så här gammaldags telefon. Och så säger man: du ska få höra vad som har hänt. Vi har fått ett barn. Eller: vi har förlorat oss. Eller: jag har vunnit på lotto. Eller: jag har fått ett nytt jobb. Något fint som händer. Man kan inte tiga, man måste få berätta det. Så kände Petrus och Johannes Jesus uppstod. Vi måste få berätta det. Och hade de haft Facebook så hade de lagt ut det direkt, tror jag. Jesus uppstod. Jesus uppstod. Och så här är det för den kristna församlingen. Det är inte bara så här: åh, vi måste utföra ett uppdrag och göra det jobbigt här och vi ska hålla oss till Guds ord, det är slitsamt. Utan så här är det också för den nya människan. Vi kan inte tiga. Måste få det.
du gick ju lite för snabbt.
Jag ska säga det också att församlingens uppdrag är ju att förvalta nådemedlen. Ordet, dopet och nattvarden. Det är så stora ämnen så jag kände jag hänger inte med det nu. Men det är de verktyg vi har fått för att föra människor till tro. Och för att bygga upp människor. Nådemedlen. Medel som ger oss nåd. Medel som för Guds förlåtelse till människor. Det är ju kan man säga själva kärnan av vårt budskap. Den kristna församlingen, förutom att sprida budskapet över hela världen. Och då får vi börja där vi står. Eller hur? Störst möjlighet har jag förmodligen att nå människor jag känner. Och svårare är det för mig om jag åker till Thailand och inte kan språket och inte känner någon. Vi får börja där vi står. Men förutom det så har vi ett uppdrag att ta hand om fåren och lammen, som beskrivs det av Jesus. Så här står det i Johannes evangeliet. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på beten. För mina lamm på beten. Den här liknelsen med fåraherden som tar hand om skyddar lammen, för dem till grönt gräs och till friskt vatten. Den känner vi igen från flera ställen i Bibeln. Det är församlingens uppdrag. Det är församlingens uppdrag. Så vi har ett uppdrag att ta hand om varandra. Förutom det här att samla folk, att sprida budskapet, så har vi ett uppdrag också att ta hand om varandra. Ni kanske kommer ihåg det här stället. Petrus har tre gånger förnekat Jesus. Och nu frågar Jesus Petrus tre gånger: älskar du mig? Och Jesus säger inte exakt samma sak. Han säger: för mina lamm på bete. Och sen säger han: för mina får på bete. Så jag tänker mig att det är både små och stora. Vi har alla svaga stunder. Alla som sitter här. Vi går igenom stunder i livet då vi är små lamm, även fast vi kanske är vuxna. Då vi behöver någon som puttar oss lite grann i rätt riktning. Någon som säger: gå inte dit, för där är ett väldigt brant stug. Du kan ramla ner. Någon som kanske säger: drick inte av det vattnet, för det är giftigt. Är vi helt ensamma då, så har vi kanske ingen som kan säga det. Därför är det också viktigt med en församling. Att vi kan trösta och vägleda varandra. Vi har ett uppdrag att ta hand om varandra. Och det uppdraget, det faller inte bara på pastorn. Utan det är alla medlemmars uppdrag att ta hand om varandra. Vi har ett uppdrag som vi har fått som kristna att tjäna. Att tjäna. Och att tjäna låter ju för många idag som någonting negativt. Att vara någons tjänare. Det är få som skriver det, och man får skriva i femman kanske då: vad ska du bli när du blir stor? Kanske få som skriver tjänare. Utan man kanske skriver chef. Eller man kanske skriver musikstjärna. Det är vad man barn kör i. Musik eller dansstjärna. Jag vill stå i centrum och vara störst. Fotbollsproffs. Kung över alla. Vi har fått ett uppdrag att vara tjänare. Så här står det i Johannes evangeliets 12:e kapitel: om någon vill tjäna mig, då ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Den som vi först och främst ska tjäna, det är Gud. Det är det primära uppdraget. Vi ska tjäna Gud. Hur gör man då? Hur gör man när man tjänar Gud? Kan ni komma på något exempel? Det finns så många. Hur kan vi tjäna Gud? Finns det något ord som påminner om att tjäna Gud? Vad säger ni? Kanske Guds tjänst. Vi kan ju tjäna Gud genom att fira Guds tjänst till exempel. Vi tjänar Gud genom att läsa hans ord, genom att sjunga kristna sånger. Vi tjänar Gud genom att tala om hans stora nåd. Vi tjänar Gud genom att undvika det han har förbjudit. Ett sätt att tjäna Gud. Vi kan tjäna Gud med våra pengar. Vi kan skänka pengar till kyrkans arbete. Så att de används till att sprida evangelium och ta hand om fåren och lammen. Det finns en massa olika sätt som vi kan tjäna Gud. Vi har också fått en kallelse att tjäna varandra. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som är störst ska vara de andras tjänare. Vi tänker oss ju att den som är chef slipper göra de här tråkiga sakerna. Slipper kanske koka kaffe åt de andra. Städa. Ska inte en chef göra. Det har han eller hon inte tid med. Jag är överkvalificerad, säger han. Men Jesus säger, den som är störst ska vara de andras tjänare. Hur kan vi tjäna varandra? Hur kan vi tjäna varandra? Vi kan göra det genom att ge vår tid. Till exempel. När arbete ska utföras så kanske vi inte säger då, jag är alldeles för upptagen, jag har så mycket. Jag har inte tid. Utan vi kanske istället säger, jag vill gärna hjälpa till. Att tjäna varandra, det kan också vara att inte alltid vara tvungen att ha sista ordet. Och inte alltid vara tvungen att ha rätt när man diskuterar något. Att ödmjuka sig, det kan vara ett sätt att tjäna varandra. Vem är vår nästa? Jesus får ju den frågan. När de kommer fram till att Bibeln lär att vi ska älska vår nästa. Vem är vår nästa? Hur förklarar Jesus det? Vilka ska vi älska? Vilka ska vi tjäna? Jag tror ni kan, men det är läskigt att säga det. Håller ni med om att alla människor är vår nästa? Vad här är. Så vi ska älska vår nästa, alla människor. Men, det här är ett intressant bibelställe. Ursäkta, inte men. Det här talar om domedagen. Jesus talar om det när han ska återvända för att döma människor. Och det ska vi komma ihåg att domedagen är ju en glädjens dag för de kristna. Och här så har de pratat lite grann om vad man ska göra, vad Guds lag kräver. Och då säger de kristna, men vi har inte gjort det här. Och då ska konungen svara då. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det har ni gjort mot mig. Så vem ska vi tjäna? Ja, vi ska älska alla. Men Jesus verkar vara särskilt intresserad av att vi tjänar dem som kanske inte kan ge något tillbaks. De som kanske inte kan bjuda igen. Han säger så här också. Om ni lånar ut pengar till de ni vet kan betala tillbaks. Vad är det för fint med det? Men om ni lånar ut till den som inte har några pengar att betala tillbaks med. Ja, då är det verkligen en god gärning. Det är lätt för människor och för kristna också. Att tjäna och vara snäll mot de som är snälla mot mig. Eller att vara vänlig mot den som jag vet har makt och inflytande. Men det skulle ju lika gärna kunna vara fjäsk. när det är dags för mig att sätta betyg på skolan, då är eleverna väldigt snälla. Är inte det konstigt? De är väldigt, väldigt ärliga. Och vissa bakar till och med bullar. Och så kommer de med en bullpåse och säger: den här bullpåsen vill jag att du ska ha. Du är ju toppenbra. Det är lätt att göra så, eller hur? När man tänker, det här är någonting att tjäna på. Men tänk om de istället skulle ha gått ut, det här gäller även mig. Tänk om de istället skulle ha gått ut i tunnelbanan och gett den här bullpåsen till tiggaren som sitter där och skrannar med sin plastmun. Då skulle det verkligen ha kommit till nytta. Jag behöver ju egentligen inga fler bullar. Det ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Vi har ett uppdrag att tjäna de minsta och svagaste som kristna. Och vi har ett särskilt uppdrag. I Galaterbrevet står det så här: låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som lever vår tro. Så glöm inte av varann heller i er stora vänlighet. Vi har ett särskilt uppdrag att tjäna våra kristna bröder och systrar. Gud älskar alla människor, men de som han har återlöst, de är han extra rädd på. De som är troende, de som är del av hans familj, har han ett särskilt band till. Och vi ska också ha det. Vi har också ett särskilt band till de som delar vår tro. Församlingen har ett uppdrag att undervisa. Det har vi talat om. Vi har ett uppdrag att undervisa, inte minst barn och unga. Så här står det i andra Timoteusbrevet: håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus. Du känner från barndomen de heliga skrifterna. Sen du var barn har du fått lära dig det här. Församlingen har ett uppdrag att undervisa barn och unga. Det är ett uppdrag som främst ges till föräldrarna förstås. Varje förälder har det uppdraget. Men församlingen har också det uppdraget att ta hand om alla. Och det är ett viktigt uppdrag att barn och unga från barndomen får lära sig och få höra och lära känna de heliga skrifterna, Guds budskap. Det är det bästa vi kan ge våra barn och unga. Det är jättefint med en cykel med 24 växlar. Och det är jättefint med en iPhone. Men att känna de heliga skrifterna, det är faktiskt ännu bättre. Och det är en skatt som håller i värde. Det kommer ingen ny uppdaterad version om ett år som är bättre. Utan sanningarna vi får lära oss, de är eviga. Ska avrunda här och tala lite grann om hur församlingen beskrivs. Hur beskrivs församlingen i Guds ord? Det finns jättemånga, så vi får ta några. Församlingen beskrivs som en byggnad. Mina barn är väldigt intresserade av att bygga kojor just nu. Har ni byggt kojor när ni var barn? Jag tror många av er har gjort. Erik, har du byggt koja? Nej. Är det någon av er som har börjat med att bygga ett hus? Någon? Ja, några stycken. Nu finns det olika sätt att bygga hus på. Men när man fogat samman ett hus, till exempel av tegelstenar, då sitter det ju ihop, eller hur? Och det blir en skada på huset om man tar bort en del av huset. Församlingen beskrivs som ett hus, en byggnad, där Jesus är hörnstenen, riktstenen för resten av bygget. Och den bild vi får, det är av någonting som sitter ihop väldigt hårt, som är fast bundet till varandra. De här olika delarna behövs allihop, och de är svåra att ta loss. Församlingen beskrivs som en vinstock. Det ser ungefär ut som den som inte vet så mycket om det. Ungefär som en buske. Jag är vinstocken och ni är grenarna, säger Jesus. Och näringen, den finns i jorden. Och rötterna suger upp den. Så näringen finns i vinstocken, i busken. Och sen kommer den ut till grenen. Och Jesus säger, så länge ni håller er till mig, så länge ni förblir i mig, då kommer ni att leva och bära frukt. Och församlingen, den ska också vara som en sån här vinstock. Där det finns näring för alla. Men där det finns en risk, om man faller av, att man vissnar och dör. Dock är det inte att man tillhör till församlingen som gör att man är liv, utan att man får dela Guds ord. Men i församlingen, förhoppningsvis, i en kristen församling, där får man höra Guds ord. Och därför är det viktigt att vara med. Kyrkan, den kristna kyrkan, församlingen, beskrivs också som en kropp i första Korintherbrevet 12. Ni kommer säkert ihåg det här stället. Alla kroppsdelar behövs. Ögat behövs. Foten behövs. Handen behövs. Vi behöver varandra. Folk som har varit tvungna att amputera en tå, framförallt om det är stortå eller lilltå, de säger att man blir väldigt ostadig direkt. Den där tån verkar oviktig, men den behövdes. Jag stukade fingret för några dagar sedan och det känns som en löjlig skada. Men varje gång man ska göra något så gör det ont. Alla kroppsdelar behövs. Alla ni behövs. Församlingen beskrivs till sist, mitt sista exempel, även om Bibeln har fler, som en vattenrik trädgård i Jesajas 58 kapitel. Vi har ju väldigt god tillgång på vatten i Sverige och i Finland. Det finns mycket sjöar. Vi har bra grundvatten. Vi kan slå på kranen och så kan vi dricka direkt ur den. På många ställen i världen så är vatten, rent vatten, en bristvara. Det är dyrt. Bara vid Medelhavet så köper folk vatten, rika länder, och de tycker inte det är så gott kranvatten, och släpar hem kanske 10 liter vatten. Och det är tungt att bära och det är dyrt. I de flesta länder så är vatten, rent vatten, svårt att få tag på. Därför beskrivs församlingen som en vattenrik trädgård. Jesaja skriver så här: Herren ska alltid leda dig. Han ska mäta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Församlingen ska vara ett ställe där vi får vila. Vi ska arbeta i församlingen. Men det ska också vara ett ställe där vi får vila. Runt omkring oss i världen så är det mycket kaos. Det är mycket strid. Det är mycket synd. Många av er kanske möter mycket som är jobbigt i era liv. Då vill Gud att församlingen ska vara en plats där vi får vila från det. Om man är ute på en lång vandring och har slutvatten och ser en vattenrik trädgård, då blir man glad, eller hur? Äntligen får jag dricka och vila. Så vill Gud att församlingen ska vara. Ställe där vi får ta del av vatten, som är Guds ord. Och där vi får slå oss ner och vila. Från det kaos vi har runt omkring oss. Det är också ett av församlingens uppdrag.